far med pekfingret mot sol och räkna från 20 till 1 9 gånger. Detta gör ni sista torsdagen i månaden, då solen är högt på himmelen på eftermiddagen.
Det här är en trollformel från Ångermanland som handlar om att bota struma. Den som plockat fram den från 1800-talets glömska är Alessandra Mastrangelo. Hon växte upp i Italien men bor nu i Varberg och studerar svenska gamla trollformler vetenskapligt.
Det säger väldigt mycket om hur vi fungerar som människor.
Hör vad det var hos det svenska språket som drog henne hit från början och om fyndet som förde henne djupare in i de magiska läsningarnas värld.
Det hade hittats en handskriven bok i Ångermanland, undangömd i en ladugård.
Det här är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widerbäck.
Jag har alltid varit fascinerad av Skandinavien. När jag var barn och så tonåring brukade jag lyssna på metal från Skandinavien och så. Det var lite spännande med ett avlägset land. Jag hade aldrig varit i Skandinavien, aldrig varit i Sverige. Och jag liksom föreställde mig att det var väl någonting, ett land som var väldigt olikt Italien. I Italien är det sol och allting syns. I Sverige här i Norden med mycket skog känns som att det är lite mer mystiskt. Så jag drogs bara till det och jag var väldigt intresserad av att plugga språk, studera språk. Så valde jag svenska på Neapels universitet. Det var det enda nordiska språket man kunde välja.
Och sen var det en professor som förde hennes intresse in mot trollformlerna.
Hon var själv jätteintresserad av folktro, sägner, sagor. Inte nödvändigtvis isländska sagor utan det folkliga materialet. Så sägner som har berättats och skrivits ner och så från just Sverige i sina kurser. Så undervisade hon om svensk folktro och så. Och det var hon som nämnde under en konferens som nämndes det med svartkonstböcker, att det fanns, det hade hittats i både Norge, Sverige och så. Och då tänkte jag, ja, jag vill jättegärna förstå detta.
Och det fick Alessandra en oväntad och spännande möjlighet till när hon var i Sverige på stipendium 2020. Hon hade skrivit ett examensarbete om norrländska dialekter och nu letade hon material till en mastersuppsats. Om man måste säga att hon hade tur.
Jag ville samla in materialet som handlade om just magi och trolldom och trosföreställningar från norra Sverige. Och så var jag i kontakt med en arkivarien på Västerbottens museum. Jag letade efter något som var opublicerat och jag letade efter en svartkonstbok. Det är liksom en bok som de böckerna som har funnits i Skandinavien sedan länge och som ingår i den här traditionen att de innehåller magiska kurer och formler och texter och så. Så jag vände mig till honom och det var faktiskt tur för att han visste att det hade hittats en handskriven bok i Ångermanland undangömd i en ladugård. Så jag fick möjlighet att åka dit till Ångermanland i Edsele, ja, trakter där och fick se på den här boken och fota den och pratade lite med dem. Och det visade sig att det var en svartkonstbok som innehåller 11 magiska läsningar och en ritual för att bota struma. Så jag tillbringade min sommar under pandemi i Tito då, den by jag är född i, och skrev av den här boken. Och sen skrev kommentarer och så, försökte analysera vem som kan ha varit författaren, vem var författaren till detta och så. Det finns olika historier bakom det, han var en trollkunnig same och så. Och sen tyckte jag, ja, det var jätteroligt. Jag vill gärna fortsätta. Sen fick jag doktorandtjänsten på Neapels universitet vid institutionen för lingvistik, komparativa studier och litteraturer. Och jag fick möjlighet att forska vidare inom det här och skrev en avhandling om trollformerna från tidig moderna Sverige. Så jag samlade in jättemycket material och formler, både från handskrifter, manuskript och uppteckningar som finns bevarade på våra traditionsarkiv. Och sen, jag bodde i Italien då, och sen flyttade jag hit till Sverige 2024.
Här träffade hon Robin som hon nu är sambo med. Han är socialantropolog och jobbar på Varbergs fästning. Och med dem bor också...
Du får vänta.
Den stora, brunsvarta, pratsamma belgiska vallhunden Shakira. Alessandra lever här med Robin och Shakira, men också i 1700- och 1800-talens trollformelvärld. Hur kan de där formlerna låta? Vi tar den där om att bota struma.
Far med pekfingret mot sol och räkna från 20 till 1 9 gånger. Detta gör ni sista torsdagen i månaden, då solen är högt på himmelen på eftermiddagen. Torsdag är ju ansågs vara en magiskt laddad dag i veckan, under veckan, så torsdagen. Och då när solen är högt på himlen. Detta kan också låta lite konstigt att man brukar koppla magin och sådana ritualer med mörkret och natten. Utan nej, solen skulle oftast faktiskt vara högt på himlen. Eller ibland när solen har precis gått ner också. Så det är en... Och sen det att man skulle... Att rörelsen skulle ske... i bakvändhet, alltså mot sol. Det är någonting speciellt med just dessa metoder. Att det som sker under sådana ritualer, det ska ske omvänd.
Kanske var det ungefär så här du trodde det skulle låta i en svart konstbok. När Alessandra Mastrangelo berättar vidare om de formler som fascinerar henne mest, episka formler eller berättande formler, då blir i alla fall jag mer förvånad.
En historia berättas helt enkelt. En anekdot från en mystisk tid, en dåtid. Det berättas någonting som redan har skett och som fungerar som en garanti, man kan säga, för det som ska ske nu, bot eller så. Den här är en form emot ränsel, som är ett ord som betecknar en reumatisk verk. Och den låter: Jungfru Maria gick vägen fram. Då mötte hon sonen Jesus. Vart ska du gå? Jag ska gå till bondens gård och bryta ben och blod. Du ska genast tillbaka gå inom de tre heliga namn. Just den här har jag funderat länge om. Den här beskriver ett möte mellan två personer, Jungfru Maria och Jesus. Just den här formen är ganska speciell, för att det brukar vara att antingen så, just i det här fallet så har vi en karaktär som är den goda karaktären, i det här fallet Jesus, och här skulle jag ha varit en ond varelse som representerar, föreställer sjukdomsdemonen då. Just i det här fallet är det Jungfru Maria, så det är lite konstigt. Mm. Och det är hon som är på väg ju till bodens gård för att bryta ben och suga blod. Så i det här fallet är ganska speciellt.
Ja, det är som att Jesus skulle avvärja hotet från Jungfru Maria här då.
Exakt, ja. Så jag,
det var märkligt.
Det var märkligt. Jag har hållit ett föredrag om detta och håller på att skriva en artikel om detta. Just hur Jungfru Maria beskrivs i trollformerna just från norra Sverige. För hon brukar vara både den vardagliga, den vanliga kvinnan, den vanliga människan, men också en kristen gestalt. Så det, hon är väldigt speciell och spännande.
Jag trodde inte att Jesus skulle, eller ja, det kristna skulle dyka upp här så omedelbart. När det gällde svartkonst trodde jag skulle mer vara sånt här, dra barn genom håligheter i träd och sånt.
Jo, det är väldigt blandat faktiskt. Och vart gränsen går, det är väldigt svårt att säga. För just de som brukade läsa dessa former och som var de kloka, de själva tyckte att det var Jesus ord och det var Guds ord, och för dem var det ingen trolldom. Inte alltid i alla fall. Så det är väldigt mycket, många kristna gestalter, och att man skulle göra korstecken, och ibland ser man amen i slutet. Så
är det liksom mer böner än trollformler då?
Det är det inte, tycker jag. För då... Det, skillnaden är väldigt krånglig också här, men med trollformler så ville man ju manipulera omgivningen. Medan med böner så var det bara ett sätt att bli tröstad på något sätt, anlita sig på Guds ord och så. Utan med formler så tyckte man att men jag kan manipulera, jag kan ändra tillståndet. Jag tror att skillnaden ligger ju där i syften med de här läsningarna.
Man kan väl be Gud att göra någon frisk också, men då är det Gud som gör det. I det här fallet så är det jag som gör det genom att läsa en formel. Eller
ja, jag har en direkt påverkan. Och det är genom mig som kanske Gud agerar kanske då.
Det mesta man kan hitta bland trollformler från 1800-talet är kanske inte precis sånt som funkar. Men läkeväxter borde väl dyka upp här? Jo då, det gör de. Inte sällan i kristet sällskap.
Antingen är det en kristen karaktär som man berättar går och hämtar en, till exempel vändelrot eller tibast, som man brukar kalla väldigt magiskt laddade läkeväxter. Örter, då kanske gjorde samma person, alltså i verkligheten den som läste formen, gjorde samma som till exempel Jungfru Maria gjorde i formen, då gå och hämta vänderrot eller valeriana och så. I den här boken så har vi en recept som heter smörrecept, kanske en recept för att göra en smörjelse som man skulle använda. Och här nämns johannesbröd, bland annat björngalla, drakblod, dyvelsträck. Det är växter och som ansågs väldigt kraftfulla och effektiva enligt dåtidens folktro då.
Alessandra Mastrangelo har alltså särskilt fördjupat sig i en svart konstbok från Ångermanland. Men det finns fler böcker av det där slaget.
De flesta, de som finns bevarade i Sverige, kommer från 1700-talet, 1800-talet, de flesta. Fast ibland är det svårt att hitta originalet, så vi kanske har bara någon avskrift och så. Den äldsta som jag har studerat är från 1700-talet. Författaren är ju minister, alltså en präst från södra Sverige. Och den här boken finns bevarad på Skövde museum.
Vilka är det annars som har skrivit ner såna här böcker?
De flesta i början var ju skrivna av lärda personer i samhället. De sammanställdes ju i kyrkliga kretsar i början, alltså under medeltiden och så, efter reformationen. Och sen var det ju bönderna, de kloka gummar och gubbor från det agrarsamhället som tog över det här.
Men om det är svartkonstböcker och det är ibland präster som har skrivit ner dem, hur går det där ihop? Var det för att varna för dem eller för att använda dem?
Nej, det var för egen användning. Det var lärd magi, så kallad lärd magi.
Låt oss återgå till frågan om hur det kommer sig att jag sitter här och pratar svenska trollformler med en ung italienska. Det här att svenska språket från början styrde in henne på den här vägen. Vad var det som fascinerade?
Ja, först och främst hur språket låter. Det var det som slog mig först när jag väl började studera svenska. Hur språket låter, alltså språkmelodin. Att det är de olika ordaccenter som ni som svensktalande, som har svenska som modersmål, kanske inte är jättemycket medvetna om. Att ett ord kan betonas på olika sätt. Och att detta ger en väldigt underlig och fin melodi, tycker jag. Många säger att italienska låter jättefint. Jag tycker att italienska är väldigt statisk, typ att takten är alltid, går alltid så, typ rak så. Utan svenska går upp och ner, upp och ner. Det är det vackraste med språket. Sen bara det att historiskt jättefint språk, viktigt språk, och liksom det att det är ett skandinaviskt språk, tycker jag är intressant. Och jo, men grammatiken är också jätteintressant, tycker jag, och när jag jämför de olika grammatiksystemen, de är väldigt olika. Och kulturen också, att kulturen påverkar ju språket också, och liksom sättet man har för att skapa nya ord tycker jag är också spännande, och det är olikt italienska.
Hur då? Hur skapar vi nya ord som man kanske inte har tänkt på?
Jo, men till exempel ni har väldigt många, ni använder väldigt många verb, till exempel att springa, att äta, medan på italienska så använder vi mer flera substantiv. Vi säger att vi gör en sak, så vi skapar ett substantiv, medan ni skapar ett verb, till exempel att instagramma eller att tindra och så, bara för att nämna två exempel för nutiden och så.
Och precis som Alessandra själv har trollformlerna hon studerar rört sig över landgränserna. Det upptäckte hon redan när hon studerade svartkonstboken från Ångermanland.
Alltså, det finns många liknelser med texter från, som har läst i England eller i Östeuropa och så. Så jag blev ännu mer intresserad av det här. Hur kom det sig att de är så lika? De har ändå levt vidare i muntlig tradition och så.
Nu har Alessandra Mastrangelo precis fått besked om ett stipendium från Kungliga Gustav Adolfs akademin för svensk folkkultur som gör att hon kan fortsätta sin forskning.
Jag kommer sitta och jobba med formler och skapa en digital databas om svenska magiska läsningar så att de ska bli tillgängliga för framtida forskningen och för också alltså utländska forskare som vill jämföra kanske sitt material från sitt land med svenska former. Just nu är det mesta skrivet på svenska, så jag tänker skapa en engelsk och svensk språkig databas med de formerna och ge ut en bok. Det är min tanke. Det är nästa steg.
Men vad lär man sig av gamla trollformler? Utöver oftast verkningslösa idéer om hur man ska bota det ena eller andra.
De ger en inblick över väldigt mycket hur vi människor fungerar, hur våran psykologi fungerar, hur vi har hanterat historiskt sett svåra situationer, sjukdomar eller så. Det säger väldigt mycket om hur vi fungerar som människor. Det är väldigt relevant för studiet av språket, hur språket har förändrats genom tiden, hur språket har använts inom folkmedicin och men också hur vi fungerar.
Om någon hade sagt till dig när du var 16 eller så, att när du är lite över 30 så ska du bo i Sverige och vara expert på svenska trollformler, vad hade du sagt då?
Jag hade sagt, ja, det är jag. Redan då.
Ja, du hade känt igen dig själv och sagt, det blir kul.
Ja, det tycker jag. Ja. Det tror jag, ja.
Alessandra Mastrangelo från den italienska byn Tito. Nu som fisken i vattnet i Sverige och i Varberg med studier om svenska gamla trollformler. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.